det här härliga lovsångsteamet. Så underbart att vara här och lovsjunga tillsammans. Jag hör personligen till en sån, jag skulle säkert tala mycket bättre om jag hela tiden skulle ha musik i bakgrunden. Men hörni, vad roligt att vara här och träffa er. Många bekanta faktiskt och en del helt obekanta, och det är också som det ska vara i kyrka. Tack för inbjudan, Anders. Ni ska veta, Anders är en väldigt kär kollega för mig, och vi har mångårig, hur ska vi säga, vänskapsband som har bundits, och Anders har varit många gånger ner i Bethesda Church i Raseborg och predika. Han är högt uppskattad där. Också så roligt sen att få träffa det här nya pastorsparet här. Och alltså Olivia, hon är ju en briljant mötesledare. Wow! Skulle ni kunna flytta ner till Ekeret? Nåja, så fick jag vara här och Adeline kommer med här i församlingen. Det är ju härligt. Och det är väl på tiden efter 7 år. Det är ju min släkt, om inte ni visste det. Brors dotter, och där sitter Nikolaj, brors son. Du tänker väl inte flytta helt och hållet hit? Nej, han skakar på huvudet, det låter bra. Han kommer tillbaka till Ekenäs efter studierna. Ja, alltid lika fascinerad av er fina kyrka. Den är mäktig, den är mäktig. Faktiskt. Så trevligt också att få det där träffa Fredrik och Kerstin, har jag inte hunnit hälsa på ännu. De har varit många gånger nere i Ekenäs och predika och uppmuntra oss. Och nu får jag vara här idag och predika. Ni hörde redan, jag har haft privilegiet att ha Johanna, min fru, med. Vi har varit här ända sedan fredagen och mys där på, vad heter det, Kappsäcken. Aina B&B. Där har vi haft det bra, och så har vi varit i Kvävlax idag, träffa bekanta. Det var emeritus pastor Håkan Nitovuori som sa att jag har börjat likna Robert Hellenius. Men jag hoppades ju att han menar musklerna, men det var frisyren kanske. Jo, det där... Vi har 4 barn, det kan vara värt att berätta. Vi 2 har flugit ut redan. Men vi bor där och jobbar i Ekenäs, Bethesda Church. Jag har varit pastor i 18 år där. Jag blir säkert den pastor som har varit längst på samma plats i Svenskfinland. Jag undrar, nu är det väl kanske så. Och ännu har vi inte tänkt flytta, och inte tror jag att vi flyttar. Så vi älskar Raseborg. Hur härligt den är i Vasa, men här är lite kallare. Ni har så mycket snö här. Naja. Men det där, jag fick beställning av Anders att tala om bön. Det är ju ett stort ämne. Det var flera som hade hört det och kom och sa redan på vägen in här att vi är så förväntansfulla. Börjar nästan bli nervös här. Men vi har fått göra en fantastisk resa i Bethesda Church, där också just bönen har varit en så central, haft en så central roll, måste jag säga. Och för mig personligen då, för många, många, många år sedan när vi började den där morgonbönen där i Bethesda Church. Och det var mycket, handlade om att vi visste inte riktigt något annat vad vi skulle göra, för det var väldigt få i Bethesda på den tiden, och det såg ut som den här församlingen skulle dö ut. Och vad ska man göra när man inte vet vad man ska göra? Då är bönen en ganska bra väg. Och vi träffade ju också ledarna, en del av ledarna här i Sion igår, och åt lunch tillsammans. Och jag berättade också lite om det, hur vi tillsammans med jag och min pappa, vi sa så där också på, det var någon sån där nattbön, och vi sa att här kommer vi att vara, och vi kommer att be tills det bryter igenom. Och vi faktiskt sa att Gud, om vi behöver ta madrasserna hit, kosta vad det kostar vill, men vi vill se ett genombrott. Det är på något vis som Gud skulle älska lite sådana böner. Och jag har nog inte övernatta i kyrkan. Egentligen aldrig, men vi har nog fått se så många fantastiska genombrott. Och också de här sakerna som vi speciellt börjar be om då det gäller, det fanns inga familjer, inga unga människor, och vi börjar be om det, och det fanns inga lovsångare. Jag minns hur man var avundsjuk på andra församlingar, som till exempel Sion i Vasa, och alla duktiga musiker. Och där ska man ibland både leda möte och sjunga lovsång. Jag kan ju spela lite gitarr till och med. Och så här, och så ska man predika ibland också. Och, men Gud har gett oss allt vad vi har behövt. Och idag har vi så många duktiga musiker, lovsångsteam. Vi har familjer, och vi bad också speciellt om att få inflytande i staden. Jag vet inte egentligen riktigt vad. Jag tror att det var kanske det där transformation-videon vi hade sett, eller vad det var. Det var för många år sedan en video som tittades runt omkring i alla kyrkor. Och vi ville ha liksom inflytande i staden. Också det har vi fått, tycker vi. Och vi har så många duktiga människor också i politiken och så här. Och också framförallt det att vi har kunnat bygga goda broar, fina broar till staden. Och haft samarbete med både missbrukarvården och socialen, och också vad heter det då det gäller sysselsättningen. Det har också varit ett hjärtebarn för oss att kunna erbjuda sysselsättning på våra lopptorg. Vi har 3 lopptorg idag. Jag försökte nog lite inspirera också här ledningen att kanske ni också skulle starta. Jag tycker det skulle vara så fantastiskt med det här fantastiska sociala arbete, Anders, ni har. God jul Vasa, köra hela året liksom, att det här går till God jul Vasa. Wow. Det var bara ett litet tips. Nåja, men jag tappar tråden nästan. Men vi har kunnat sysselsätta väldigt många i rehabiliterande syfte. Människor med missbrukarproblem och så här. Och det har känts så viktigt att få bygga de här broarna till staden och liksom öppna upp och bli en församling. Jag måste säga att det var en av de sakerna egentligen som kickade ut mig att bli pastor i tiden, var den här att jag upplevde det så enormt liksom instängt i många kyrkor, och det där att när man kom in i kyrkor och det var tyst och där satt alla i en helig klubb, och jag tänkte det här kan inte vara vad det är meningen att vara i kyrka. Jag menar, vi måste ju bygga broar till samhället, vi måste ju öppna dörrarna, och i den här drömmen lever jag fortfarande. Och också jag vill bara säga det att idag då, så i höst så fick vi flytta in i en ny kyrka. Det var Sträng här, alltså farmor Sträng. Där var du. Jag blev så glad när hon kom fram och berättade. Hon har nämligen bott i Ekenäs. Och var det som så att din man jobbade där i gamla seminariet ända tills det slutade. Och då fick jag säga att det är vår kyrka idag. Wow. Och det är liksom... Vi börjar också med den där bönen att be om att Gud skulle ge oss mera område. Och hur vi börjar köpa in gamla hus där i grannskapet. Och också vid ett skede så spelar Fredrik Ekholm också en viktig roll. Då han en gång var hos oss och han sa och gav det här bibelordet åt oss att ni ska utvidga. Ni ska stretcha på tältpluggarna och ni ska växa åt vänster och höger och åt alla håll. Och det var också just i ett skede som vi liksom verkligen funderade på de här sakerna och hade fått ett liknande tilltal och samma bibelord tidigare, och så kom det också tredje gången från en ännu tredje källa liksom. Och sen att vi får idag finnas i den där nya kyrkan, det känns bra. Men hörni, idag ska jag ändå närma mig, bön är ju ett väldigt stort område, det skulle finnas så mycket att säga om det. Men jag vill ändå tala ännu mer kanske om det personliga bönelivet. Men det hör ju alltid ihop. Och ni tror ju på bön, inte sant? Ni tror på bön. Det var den där skojiga historien. Jag tycker ju om berättelser. Jag läste om den där församlingen i Texas. Som det flyttade en nattklubb in som grann, eller det var väl egentligen som så att de skulle expandera och bli större, och det tyckte man inte om i den här lokala församlingen. Så man startade en bön och en faste kampanj att det skulle bli slut på det där nattlivet där. Och man gjorde det, och man gjorde en ganska stor grej av det, och man var ganska liksom stolta och arroganta och bad att den där nattklubben skulle försvinna. Och så hände det att blixten slog ner och den brann upp. Och man var fortfarande ganska stolta och arroganta. Jag menar, vi bad. Och så hände det här. Gud grep in. Ända tills den här barägaren, som också hade hört om den här kampanjen, tog kontakt och sa att jag kommer att föra er till rätten. Alltså, ni har bett att min nattklubb ska försvinna, och nu har blixten slagit ner och den har brunnit upp. Det är ju klart fall. Ni vet, i USA, det är så mycket rättegångar hela tiden. Det är advokater och det. Nåja, då börjar man lite tona ner. Man blir lite mer sådär, och kanske det nu inte var något samband mellan det där. Att, och så här, och man börjar tona ner hela den där grejen. Och riktigt intressant blev det ju när man blev kallade till sån här hörning, eller vad det heter i... Och domaren kallade de här parterna dit och så sa han, nu har vi nog ett så intressant fall. Att vi har, på ena sidan har vi en nattklubbsägare som blint tror på bönens makt. Och så har vi en församling som förnekar det. Men ni tror ju på bön här. Eller vad? Vi ska slå upp predikaren 10:10. Jag ska försöka lägga en princip här som har betytt så väldigt mycket för mitt personliga böneliv. Predikaren 10:10. Jag hoppas jag kan läsa. Jag har 22 års text här. För jag vill inte ha glasögon. Nåja. Den som slipar äggen när järnet blir slött. Nej, ursäkta, nu läste jag fel. Men inte har jag några glasögon ännu, Johanna. Den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste bruka mera kraft. Jag hörde den här berättelsen om en ung skogshuggare. Vet ni unga vad en skogshuggare är? Ni vet, lumberjack. En stor yxa. På den tiden hade man yxor. Han ville utmana den där gamla skogshuggaren med att ställa till en tävling och liksom undra att vem kan hugga ner flera träd på en dag. Och det blev tävling, och den här unga skogshuggaren var ju förstås väldigt liksom, han hade ju muskler och han hade kraft och han hade passion, och han skulle visa den här gamla skogshuggaren. Och det tävlingsskottet gick och han började hugga, jobba hårt. Och ibland så tittade han lite åt andra hållet och såg på den där äldre skogshuggaren som han förstod inte riktigt, för ibland så satt han sig ner, den där gamla skogshuggaren, och så gjorde han någonting som han inte riktigt förstod, men han fortsatte att jobba, svettas hårt för att få liksom segern gjord. Men när dagen var slut så var det uppenbart att den gamla skogshuggaren hade huggit ner flera träd. Och då går den här unga skogshuggaren fram till den här gamla frågan, men nu förstår jag nog inte. Jag gratulerar för det första, men du vann. Men vad höll du på med? Alltså, hur kan det här vara möjligt att du har huggit ner flera träd än mig, och ändå såg det ut som att du vila och du tog det mycket lugnare? Och då berättar den här gamla skogshuggaren hemligheten. Du förstår att den där gången när du trodde att jag vila, då väste jag bättre. Det här är en andlig princip. Och den, vill jag påstå, den handlar om bön. För om vi inte vässer bättre så får vi jobba desto hårdare. Det läste vi från Guds ord. Och jag tycker väl att det finns ingen person i Bibeln som egentligen är intressantare att studera då det gäller bön och en persons böneliv än Jesus själv. Och Vi ska läsa bara några ord som handlar lite om Jesu böneliv. Vi slår upp Lukas 5 och vi läser verserna 15 och 16. Ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ute i ödemarken och bad. Vi kan också läsa Lukas kapitel 6, vers 12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till sin fader. Vi kan också läsa Markus 1 och 35. Det står att tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Vad kan vi dra för slutsatser? Vi kunde fortsätta faktiskt att läsa liknande bibelord som handlar om hur Jesus praktiserar bön. Och det som jag tycker att det är ganska intressant, för att man tycker ju att man skulle hitta mera om det, men man hittar faktiskt inte många bibeltexter som skulle handla om att Jesus ställde till bönemöten. Utan det verkar som Jesu prioritet nummer ett då det gäller bön, det var att han drog sig undan och han var ensam för att be. Och med det här vill jag naturligtvis inte säga någonting emot bönemöten, för det tror jag faktiskt på. Jag tror att det finns en styrka att samlas, men jag tror också att många gånger måste det börja med det personliga bönelivet. För ni här som är här, ni har ett arbetsliv. Och ni har kanske ett studieliv eller pensionärsliv. Ni kanske har ett Facebookliv. Ni har kanske ett Netflixliv. Ni kanske till och med har ett församlingsliv. Men har ni ett böneliv? För när allt kommer omkring så måste det börja i ditt personliga böneliv. Jesu första passion var inte uppmärksamhet. Ganska intressant. Till och med när han hela och bota de sjuka. Det är ju så populärt nu för tiden att det första så sätter man upp det på Instagram eller på att nu idag har jag bett för en sjuk och den har blivit helad. Inget fel på det. Men det verkar som att Jesus istället sa shh. Och det är någonting vackert över det sätt som Jesus levde ut och som han verkar i. Det där dolda livet. Och jag liksom, när vi läste de här texterna så verkade det som att när Jesus sysslar med det där som han kallar bön så tog det lång tid. Håller ni med? Ibland hela natten, ibland steg han tidigt upp, ibland så drog han undan och han var länge. Så det tog lång tid det där som Jesus kallar bön. Men å andra sidan så tycker jag det är intressant att när Jesus var bland människor. Och det här utmanar mitt liv och det har utmanat i många år. Jag säger Jesus, det här vill jag få tag i. Men när Jesus var bland människor, har ni lagt märke, när någon sjuk kom till honom, då verkar det gå väldigt snabbt. Och det verkar ju precis som att det är liksom i motsats som jag har det många gånger. För att jag skulle ju gärna ta en snabb visit i bönekammaren och jag skulle vilja att bönen skulle gå snabbt. Och istället så finner jag mig många gånger att jag får kämpa länge med problemen. Sant. Kan det finnas en hemlighet här? Kan det finnas en väg som Jesus försöker visa och statuera? Vad bön egentligen handlar om? Han träffade den spetelska. Och han frågade, vad vill du? Och den spetelska sa, jag vill bli ren. Och han sa, var ren. Så lätt skulle jag vilja att det skulle vara. Eller andra behov han mötte. Det verkar som Jesus hade en enorm auktoritet. Och då ska vi komma ihåg att när Jesus levde på den här jorden så var han människa. Han levde och verkade i den helige andes kraft precis som du och jag gör. Så om han kunde göra det, så tror jag också att vi kan göra det. Och det här utmanar oss var och en. Och jag tror att lärjungarna som följde med, de börjar se ett mönster. De börjar bli nyfikna på det där som Jesus sysslar med. De var ju uppväxta i en bönekultur. De hade i regel var de vana med en bad vid vissa tider. Inte var de ju främmande för det som kallades bön på inga sätt. Men ändå var det någonting annorlunda i det som Jesus sysslar med och som han kallar bön. Jag kan tänka mig att de ibland tittar på honom i smyg. Jag kan tänka mig att de ibland liksom kommenterar, vart försvann Jesus nu igen? Aha, han sysslar med det där som han kallar bön. Kanske de till och med gick och tittade på honom i smyg och så satt han där och så förälskade ut när han samtalade med sin himmelska pappa. Och det började intressera dem mer och mer. Det står i Lukas 9. Vi kan bara relatera till det. Det står om en gång som Jesus hade gått upp på berget för att be. Och då var det en pappa som kom till lärjungarna med sin son som var besatt. Och det står att om vi liksom förstår situationen rätt så hade lärjungarna prövat på att befria den här sonen. Men de hade inte kunnat. Vi kan ju bara tänka oss hur de kämpar. De bet ihop tänderna och försökte i Jesu namn. Men ni vet, det är inte lätt utan andlig auktoritet. Det finns ju den där bibeltexten som berättar om, nu kommer jag inte ihåg alla detaljer, men vad heter de där sönerna som de här andarna svarar tillbaka att Jesus känner vi till och Paulus vet vi nog vem är, men vem är ni? Och så flög de på. Ni vet, i den andliga världen och i det andliga arbetet så behöver vi ha andlig auktoritet. Och den får man bara genom bön. Och jag tycker att det är så prima, det är så prekärt, det är så fantastiskt. För att när lärjungarna senare, de hade kämpat, de hade inte lyckats, de hade inte kunnat. Jag menar precis så som du och jag känner oss ibland, inte sant? Jag menar, jag hoppas att ni förstår att jag är inte på någon pedestal. Jag bär på en längtan efter mer av det här. Och de måste gå till Jesus och fråga, Jesus, varför kunde vi inte? Varför lyckades vi inte? Varför gick det inte? Och då tycker jag att Jesus svar är så mitt i prick med det vad jag vill säga. För Jesus sa, det här slaget. Det här är en sån grej. Det går bara genom bön. Nej men hallå Jesus. Nu vet vi ju vad bön är. Vi sysslar hela vårt liv med bön. Nu vet vi ju vad bön är. Vad menar du? Ja, men är inte fascinerande. Det här går bara genom bön. Och en gammal handtext säger faktiskt genom bön och fasta. Är inte fascinerande? Är inte intressant? Jag tycker ibland så blir ju människor liksom stressade om man talar mycket om att be och att vi ska be. Jag tycker att det är hoppfullt. Det är samma sak med fasta också. En del hajar till att ska vi fasta? Nej men det är ju hoppfullt. För när ingenting annat fungerar, då fungerar fastan. Det är ju det som är hoppet. Att det finns en väg till, det finns... Som någon gammal har sagt att om bönen bara ibland tar oss halvvägs så då tar fastan oss hela vägen. Det är min erfarenhet. Nåja, och lärjungarna fick uppleva det här. Och så vet vi i vi möte när Jesus fick träffa den här unga mannen som var besatt så sa han bara ett ord. Wow. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Ser ni mönstret? Det var vi pratade med Anders om den där boken. Jag har nog läst den någon gång. Jag tror att det var Bill Hybels som skrev den. Too busy not to pray. Det är liksom det som är poängen. Trots att vi säger att vi har så bråttom, vi har så fullt upp, men egentligen så tänker vi fel. Vi tänker fel. Du har för bråttom för att inte be. Det var väl Martin Luther också som sa att idag har jag nog så stora utmaningar och så mycket att göra att jag måste nog förlänga bönen lite. Jag menar, det är ett annat sätt att se på det, för att bön är inte bortkastad tid. Det är verkligen inte bortkastad. Det är att skärpa sitt bett. Och tänk att till den här fantastiska, underbara relationen som kallas bön, kallar Gud oss. Jag skriver här, det är ett citat av en författare som jag tycker väldigt om att läsa, Richard Foster, och han skriver så här att hur lär man sig att be? Jo, säger han, man lär inte sig att be genom att försöka lyfta sig i håret. Det är lite svårt för mig nu. Man lär inte sig genom att svettas och försöka och bita ihop tänderna och genom disciplin. Allt det där har sin del av det. Men först och främst så lär man sig att be genom att bli blixtförälskad i Jesus Kristus. Det var ju det som Jesus praktiserade och som var så attraktivt när han gick för att vara tillsammans med fadern. Jag kan tänka mig att han såg ut precis som ett nyförälskat par ser ut. Det är någonting attraktivt. Det var någon som kom för mig, det är nog en tid sedan redan, och sa att jag har någonting att berätta åt dig. Och jag kunde säga, nu vet du, jag vet det redan. Man ser det på dig, du är förälskad. Man ser det. Det är ju, det har en enorm attraktionsförmåga när vi är förälskade i Jesus. Jag har skrivit så här då. Bön är, det här tycker jag om, bön är att förändras. Vi fokuserar ju ofta på saker och ting som ska förändras. Och det är hur bra som helst. Och genom bön så får vi vara med och se omständigheter, saker och ting förändras. Men en sak är viktigt att komma ihåg. Att bön är också Guds främsta sätt att förändra och förvandla oss. För sanningen är det att ibland när man går in i bön så får man ett helt nytt perspektiv. Och längre fram så förstår man att man behöver inte alls det där som man börjat be om. Ibland så får man det. Men det är väl lite så där som, vem var det som sa? Sometimes God says no. Sometimes he says grow. Sometimes he says slow. And sometimes he says go. Alltså ibland säger Gud liksom nej. Och ibland säger han att vi får lite växa. Och ibland säger han att vänta lite. Men ibland så säger han ja. Och det är ju hela den här processen som vi liksom inte förstår om inte vi liksom tar tid i bön. Och det är så viktigt. Det var Leo Tolstoj som sa att alla vill bara vara med och förändra, men ingen vill bli självförändrad. Det var visdom. Sanningen är det. Och det är ju en stor sanning för kyrkor. Och vi har många kyrkor som de ber. De ber om väckelse. De ber om goda saker och ting. Men problemet är det att de vill inte förändras. Och jag skulle vilja säga så här. Att man kan inte ha med bön att göra om man inte vill förändras. Och det är ett problem. Man vill ha förändring, men man vill inte själv förändras. Och ska vi vara med om Guds äventyr i bönernas landskap och inta nyom, då måste vi vara villiga att förändras och ta nya perspektiv. Halleluja. Jag har skrivit här. Jag ska inte hålla på så länge till. Jag har skrivit Stefan här, och då tänker jag på min gode vän Stefan Lindström. Han är en medarbetare i Bethesda Church. Och jag har skrivit det, för egentligen skulle jag nämna det redan när jag talar om det här att bli förälskad i Jesus. Stefan, han är en föredetting. Han har suttit 20 år i fängelse. Men nu har han varit 12 år frälst. Och Stefan, om någon, för mig, han är så kär för mig. Och det är egentligen, jag brukar säga det, jag skickar hjärtan åt min fru, jag skickar åt min familj. Om det handlar om Jesus så kan jag skicka, men någon annan skickar jag inte, och så skickar jag åt Stefan. Det är de som jag skickar hjärtan åt. Men jag vill bara berätta som avslutning ett böneämne, ett bönesvar. För det är någonting som är så attraktivt när människor är liksom förälskade i Jesus. Och det var den här gången. Inte vill du komma och börja sätta, spela det piano? Jag tycker om piano. Det var så här att Stefan, vid en gudstjänst så berättade han om för mig att han har problem med sina bromsklossar på bilen, och han har inte riktigt råd att köpa. Och vi brukar samtala om det mesta och så här. Och så vi brukar ofta säga så här när vi kommer med våra utmaningar till varandra. Vi brukar säga att vi ber för allt. Och vi inte bara säger det, utan vi brukar be för allt och om allt. Och så gjorde vi också den där söndagen. Vi bad för Stefans bromsklossar. Och jag måste ju säga det att jag var kanske lite så här att tänkte att kanske jag kan betala det. Kanske prata med Johanna. Att kan inte vi hjälpa Stefan? Och hon skulle säkert inte ha sagt nej, men jag hann inte riktigt det. Och så händer det att det är en ni vet, Stefan, han jobbar i vårt lopptorg i Hangö. Och Hangö är ju en sån här härlig turist. Plats, och när det är sommar så kommer det många människor till de där kilometerlånga stränderna. Och då hade en affärskvinna från huvudstadsregionen varit där i Hangö. Lyssna så. Hon hade glömt sin handväska på stranden. Stefan ringer på måndag, jag tror det var måndag morgon, och berättar om det här. Och han är exalterad och han berättar, vet du vad som hände? Jo, så berättar han att om den här kvinnan som hade glömt sin handväska på stranden i Hangö. Och så hade någon, vi vet inte, vi har ingen aning om vem, men någon hade tagit den där handväskan och fört den ytterom dörren på vårt lopptor. Det är ju dit som man ska hämta gamla saker, inte sant? Och när Stefan och hans medarbetare bror började titta i den där väskan, så var det ju man märkte att det här är nog en förmögen människa. Det var massor av nycklar, det var plånböcker och det var pengar och det var kort och det var allt. Och de tar in det, och Stefan ringer till polisen som man ska göra. Och polisen tyckte nog att kan du nu försöka reda upp det där först? Om du behöver vår hjälp senare så kan vi hjälpa. Men så han ringer till det här numret till den där kvinnan, och hon är ju förstås så oerhört glad att väskan är hittad, och hon kör ända till Hangö tillsammans med sin man. Och Stefan överräcker ju den där, och hon frågar att vad vill du ha? Så naturligtvis ingenting, säger Stefan, att det är ju din handväska. Men de envisas att vad är det, Stefan, liksom, är det någonting du behöver? Så knyser han fram då, men nu skulle jag kanske behöva nya bromsklossar. Så tar den här mannen till den här kvinnan, tar fram och så ger en rejäl summa pengar till Stefan. Och jag ska berätta så som det är. Det första som Stefan gör, han betalar tionde. Han tar bort tionde. Men det var ganska mycket pengar. Och så tar han hela sitt gäng där i Hangeloptorg och bjuder ut dem på mat. Och så vet ni, så räcker det också till bromsklossar och blir ännu över. Är inte fantastiskt det här, vad som kan hända i bönens land? Och jag tycker att det är så vackert då, att liksom då ordnar Gud plötsligt att någon för handväskan iväg. Och det är det som jag vill säga, det som jag vill uppmuntra oss, att jag menar, vi har en sån Gud som kan. Det var den där fabriken, jag tar bara kort. Det var den där fabriken som de hade problem med maskinen. Och så kallar de dit en specialist, och den här specialisten kommer dit och är bara några minuter där och fixar så att maskinen funkar. Det behövdes bara ett litet skruv, inställning på någon skruv som inte jag förstår mig någonting om. Men det är en annan historia. Och maskinen börjar fungera och så kommer räkningen. Den var 2000 euro. Och man ringer upp till den här specialisten. Hur kan det vara så här mycket? Du var ju bara här någon minut. Ni har nog alla varit med om det här. Ni känner igen det. Vi vill ha specifikation av det här. Och så kommer specifikationen. Det var liksom, det var 10 euro för det övriga. Och så var det 1990 för att kunskapen att veta hur man ska skruva. Och vad är min poäng med det här? Vår Gud, han vet lite hur han ska skruva. Han vet hur han ska skruva i ditt liv. Han vet hur alla de där omöjliga sakerna som inte du kan tänka ut, hur det ska fixa sig, hur det ska lösa sig, hur det ska liksom få hur det ska bli till någonting. Vår Gud, han kan. Och så kommer lärjungarna fram och de, ni vet den där ena gången som Jesus hade igen dragit sig undan för att be. Ni kan den här berättelsen. Och den här gången så kan de inte låta bli. För där sitter han igen och ser högt förälskad ut och samtalar med sin himmelske far. Och de måste gå fram och så säger de: Herre, lär oss att be. Och det är ju också det som vi verkligen får göra lite allihop. Vill du lära dig be? Jag vet att du vet mycket om bön. Någon skakar på huvudet. Ja, men man lär sig det genom att bli förälskad i Jesus. Så enkelt är det. Men jag tror för en tid som den här så kallar Gud oss faktiskt in i det som man kallar bön. En bön som förvandlar. En bön som inte bara förvandlar omständigheterna, men som börjar med att förvandla dig. För det är ju någonting så fantastiskt när man får ett nytt perspektiv. Bön är som ibland att bestiga ett berg. När man är nere i dalen så ser alltså på ett visst sätt ut. Men när man kommer upp så ser man ett nytt perspektiv. Den här möjligheten har vi. Jag hoppas att jag kunde uppmuntra er. Jag hoppas att ni har tagit det här till era hjärtan. Finland behöver människor som ber. Mer än någonsin tidigare. Vår värld behöver människor som ber. Mer än någonsin. Jag tror ibland att Gud sörjer över distansen till sina barn. Vi kan tekniken. Vi kan så mycket. Vi tror att vi vet. Men lever vi nära? Är vi förälskade i Jesus? Lever du i första passionen? Lever du i den första kärleken? Ska vi resa på oss? Jag vet inte hur.